Och så här, bor hos kompisar eller föräldrar eller så här.
Ja, precis. Jag hade ju en lägenhet, men den försvann.
Det är sånt som händer i det här, i den här stan.
Ja, precis.
Ja, nu ska vi ställa in här. Kan du säga någonting? Ja, men säg vad du heter.
Jag heter David Densik. Och vad heter det? Nej, men lägenheten försvann bara för att det var min kusins lägenhet egentligen.
Aha.
Så att det var ingen som var taskig så.
Nej,
det var hans, och jag hade bara bott där i andra hand.
Okej. Och sen ville han ha tillbaka den eller?
Ja, han fick jobb här uppe. Filmar vi höll på att
säga. Nej, ja, men det spelar ingen
roll. Okay. Sen ville han ha den tillbaka. Ja, det var hans liksom, och han fick jobb i Stockholm och så. Och hans flickvän är på smällen.
Ah, ja. Ja, men då kan man kan inte klandra honom.
Nej, nu det är bara jag som måste sköta det där och köpa någonting.
Ja, just det. Ja, men det är det som det slutar med, att man alltid måste köpa. Det känns så jävla tråkigt. Jag tycker inte riktigt att det borde...
Nej.
Man borde ju kunna få hyres.
Att man alltid måste köpa. Har du köpt för ofta lägenheter?
Ja, varje vecka.
Ja.
Nej, men jag menar att alla måste köpa i slutändan. Att det är där det slutar liksom. Att man inte kan... Ja, men att det är så jävla svårt att få ett hyreskontrakt, att det nästan inte går. Och att... Ja. Och nu ska de sälja ut ännu mer.
Mm. Men det är samma visa.
Samma visa.
Samma visa i Danmark också.
Mm, det är det, va? Tråkigt. Ah, ja. Ska vi prata om den här filmen som du har, som du spelar i nu? Som jag såg igår. Det var också så himla roligt, för att jag har haft så jävla mycket att göra. Och så var det någon som sa till mig så här, men den här är en såpa, vi borde göra någonting på den. Och jag liksom visste ingenting om den. Så jag bara gick så här iväg för att se. Jag bara... Du vet, hetsa iväg på morgonen, skulle gå och se den.
Ja.
Och blev liksom överrumplad av historien. Det är så sjukt bra att gå in i en film och inte ha någon vetskap överhuvudtaget.
Ja, det är faktiskt sant.
Och så här, och en såpa, det kan ju vara precis vad som helst. Ja. Och så är den här historien som spelas upp, så man bara, wow.
Ja.
Fan, jag bara grät skitmycket och så här, älskar Anthony Andrew Johnson. Och bara så att när alla gick ut så här, på pressvisningar får man ju typ inte gråta heller. Jag bara grät skitmycket och blev så rörd. Så.
Ja, vad roligt. Perfekt.
Mm. Ja, men det var faktiskt, det var jättekul att se den.
Ja.
Okej, men jag ställer lite frågor till dig.
Ja.
När du fick det här manuset, var i den här karaktären Veronica, var det som liksom fick dig att vilja ta rollen?
Alltså för det första fick jag aldrig något manus. Men bara för att svara på frågan, var det ju att göra en transsexuell person är jätteroligt. Eller att det är en person med så mycket innehåll och så mycket research du kan göra. Det var väldigt inspirerande helt enkelt att få ge sig hän åt en sån roll och få låtsas att vara tjej i 6 veckor. Det var smickrande. Men det där med manuset, det var en rolig historia, för att det var redan i provfilmningsskedet. Då hade hon skrivit, alltså regissör Pernille Fischer-Christensen som har regisserat filmen, hon hade skrivit en scen med 2 människor, en man och en kvinna, som bråkar lite och som pussas lite och sådär, som vi jobbade på i en vecka. Hon ville inte berätta någonting om filmen, hon ville inte pitcha den för mig, va? Och jag höll på och vi jobbade, och så slutade med att hon ville jag skulle göra rollen. Och sen så hade hon sagt, men David, stanna kvar på fredag så ska vi prata lite. Och då fick Trine, du har min motspelare, hon fick gå hem. För att det var det ska komma till sen. Hon fick gå hem, så stannade jag kvar, och så berättade hon då att jag skulle vara transsexuell, att jag skulle vara prostituerad. Och det var bara... Det var, jag visste inte, man blev överrumplad, förvånad och glad på samma gång. Och tänkte, vad fan driver hon med mig liksom? Men då hade hon då förberett en liten hög med researchmaterial. Det var en bok som jag läste och massa bilder och researchmaterial från en film som hon skulle ha gjort men som aldrig blev av. Som hon använt lite av... Ja, och så började vi jobba på rollen ensam, bara hon och jag, utan Trine. Mm-hmm. Och shoppa kläder och träffade någon chefpsykiater på sexologisk klinik på Rigshospitalet i Köpenhamn. Träffade en Susie, en före detta man som nu var kvinna. Man har ju 1000 frågor liksom.
Ja, ja, ja.
Vilken tejp använder du till dig, och hur gör du när du kissar, och hur gör du när du står, och hur tittar folk på dig när du tar bussen, och oerhört många frågor man vill ha svar på. Och så jobbade vi med karaktären på det sättet. Och sen träffade jag Trine för första gången. Men då var vi i spel. Det var en improvisation som hon hade satt upp. Då jag kom en timme innan och sminkade mig och satte på mig peruk och allt vad jag nu hade för mig. Och så var bara uppgiften för mig, bara vara i rollen och du är hemma, låtsades vi vara. Och så knackade jag på dörren och jag öppnar och Trina har ingen aning om att jag är en dam. Och den scenen är med i filmen. Och grannarna möts, det är den scenen som sen blev...
Alltså, är det i den tagningen också?
Nej, det är inte den tagningen. Nej. Men det var bara den metoden hon använde. Det var därför jag inte visste någonting. Det var därför jag inte kunde tacka ja till något manus. För att jag hölls i ovisshet. Och Trine likaså. Vi fick aldrig reda på någonting. Hon fick till uppgift att jag skulle hjälpa henne med att flytta en soffa. Mm. Då, det blev en säng i filmen. Så då gjorde vi det. Det var inte särskilt dramatiskt. Liksom. Flytta en säng. Och på det sättet så betade vi oss igenom scen för scen. Ovetandes om vad som skulle hända. Så det är utan att avslöja för mycket. Det finns en scen alldeles i början där jag försöker ta livet av mig. Mm. Det är väldigt mycket nerklippt också. Den första improvisationen vi gjorde, då sa regissören att här, du ska försöka ta livet av dig. Och du svimmar av, va? Och så kommer hon in. Så sa jag, cool, tänkte jag. Då gör vi det. Och så satte vi igång improvisationen. Och hon var då utanför dörren. Hon visste inte att jag hade svimmat av. Mm. Och så börjar vi. Och jag låg bara där och var avsvimmad. Och jag var avsvimmad 5, 10, 20 minuter. Och hon var på väckt och ringde och ambulans och sådär. Och försökte. Och så bröt hon efter ett tag. För då hade hon glömt att säga att jag skulle vakna. Jag trodde jag skulle dö alltså. Jag trodde att regissören hade tagit livet av min roll liksom i scen 3. Så var det sådana lite roliga missförstånd helt enkelt.
Men alltså varför valde hon det här sättet att inte berätta någonting om filmen? Vad var tanken med det liksom?
Ja, tanken var att jag tror, nu vet jag inte hur Mike Lee jobbar, men jag tror det är lite inspirerat ur någon, har jag hört, någon metod helt enkelt. Att man ska, karaktärerna ska vara så förankrade, rollarbetet ska liksom så att säga vara klart till en viss gräns innan man börjar jobba med det. Så att karaktärerna reagerar så äkta som de nu kan göra i en given situation. Alltså, du ska i karaktär gå ut och köpa en glass eller flytta en soffa. Och så, ja, men då gör man det. Jag vet inte mer än det. Mm. För då stod Kim Phoebs Åkesson som har skrivit manus. Mm. Han var med under hela förloppet. Antecknade och de filmade alltihopa. För att få så mycket liv som möjligt kan jag tänka mig. Och för att få det så trovärdigt som möjligt. Utan att skådespelaren vet för mycket. Mm. Det är roligt för att det var när jag var yngre och tittade på Dynasty som gick klockan 4 på dansk TV, alltså då var jag 10 år eller någonting. Då trodde jag nämligen att Blake Carrington och Alexis Colby, när de kommer in genom dörren och säger fan, oljeledningen i Texas har gått sönder och de reagerar på något sätt. Då trodde jag att skådespelarna inte visste vad de skulle komma in och höra, för jag tyckte de spelade så bra, va?
Mm. Och lite så blev det nu.
Exakt, lite så blev det nu alltså.
Men som skådis, för du, jag antar att du har jobbat på ett sätt när du får ett manus som du lär in också. Hur upplever du som skådis? Vad är skillnaden i de här olika arbetsmetoderna?
Alltså, bortsett från hela processen med improvisation och sådär. Sen är ett manus, det fanns ju ett manus. Ja. Och där är det rätt snarlikt att man läser manus så många gånger. Och sen, jag tittar alltid på scenen dagen innan jag ska göra och kanske, eller försöker få ett överblick över hur veckan ser ut. Vilka scener, i vilken ordning de ska göras och sådana saker. Så att den processen såg rätt likadan ut när det väl kom till inspelning.
Men ändå är det skönt att när man får manuset att känna att man faktiskt känner karaktären väldigt väl då?
Ja, det är väldigt skönt.
För jag kan tänka mig att det ändå blir en helt annan grej än om man lär känna karaktären via manuset.
Ja, alltså det är väldigt mycket av, jag ska inte säga mig, men mycket av det, mitt arbete tillsammans med Pernille Fischers arbete som ligger till grund för karaktären. Mm. Alltså att hon heter Veronica var min idé, minns jag. Och kläderna, vad skulle jag själv välja? Det fanns vissa förutsättningar i manuset som jag inte kunde påverka. Det att jag har en hund och det med mamman, men det var väldigt mycket som jag själv hade kommit med liksom. Det att han gillar att laga mat och så vidare. Det gjorde ju att jag kände att manuset var mitt redan. Alltså förstår vad jag menar? Jag kände en tillhörighet till just det manuset, till skillnad från en massa andra manus. Mm. För att jag hade investerat så mycket. Och det gjorde ju att det var väldigt lustfyllt. En bit av, det var också väldigt, väldigt jobbigt var det också. Men det genererade att jag en tillhörighet till historien helt enkelt.
Mm. Vad var det som var jobbigt då?
Det var jobbigt, alltså det var som förberedd, alltså jag vaxade hela kroppen innan och det var väldigt plågsamt och jag blev väldigt främmande inför min egen kropp och så går runt där i 6 veckor i höga klackar och peruk och jag var inte alltså när man blir fråntagen sin manlighet eller sin kvinnlighet för den delen, blir man fråntagen rätt stor del av sin privata identitet också. Och det påverkade mig lite, eller säkert rätt mycket. Och så var jag i Danmark, så det inte hade varit rätt länge. Bodde i någon lägenhet där själv. Och Pernille Fischer och Trinity Jolm kände varandra sedan innan. Och så jag kände mig att jag liksom... Jag var inte man, jag var inte på hem. Jag var bara på bortaplan hela tiden, hur fan jag vände på det. Och det var påfrestande. Och sen om man ser filmen... Alla scenerna är ju rätt mättade, emotionellt mättade, va? Det bölas flitigt och så. Mycket är bortklippt och nerklippt. Men det var en emotionell påfrestning. Att jag mot slutet mådde ungefär så som Veronica mår.
Ja, men jag tänkte det låter ändå som väldigt likt så som han Veronica eller hon Veronica eller man ska säga mår i filmen, just det att känna att inte vara på hemmaplan någonstans liksom, för det är väl precis så som det är.
Ja, alltså det var oerhört gynnsamt att det var en korsbefruktning mellan det privata och det konstnärliga som... Ja, det var ju bara att tacka och ta emot, fast det var inget kul att ta emot. För att, ja, jag minns typ, mot slutet var jag rätt nedsliten alltså. Av att, ja, jag vet inte varför, det var olika skäl till det säkert. Men det började väldigt bra.
Men intressant att det påverkar så mycket, att du säger att du blir av med en stor del av din personlighet när du plötsligt ska vara kvinna. Blir du förvånad över att det påverkar så mycket?
Ja, alltså nu vet jag inte hur mycket man kan skylla på rollen. Det kan ju vara helt andra orsaker. Jag vet bara att jag mådde rätt pissigt mot slutet. Men det, ja, det är intressant att det påverkar en så mycket. Och det är inget medvetet, det bara blev så. Men ja, alltså jag är ingen romantiker kring skådespeleri och tror att man blir sin roll och så. Det är inte alls, det är tvärtom. Men både, ja, med det här var det, och faktiskt också lite med Lasermannen. Inte att jag mådde dåligt, men det sker en sån fysisk förvandling. Alltså där hade jag gult hår eller vad det nu var, och här hade jag inget hår. Och det kan synas ytligt, va? Men det påverkar en... Man känner av det liksom. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop.
Nej, men. Jag tänker, som det är i den här... i filmen så kan man ju säga att det är på något vis könet eller konstruktionen av könet som står i vägen för deras kärlek eller för deras relation eller sätter upp problem liksom. Tror du att det är så generellt mycket?
Ja, det är nog det rätt mycket så. Det kan
men jag tänker bara, även, jag även helt... mellan män och kvinnor, alltså även i relationer som inte är dragna så mycket till sin spets som den här, för här. Förstår du hur jag menar?
Ja, exakt. Jag tycker det är en helt korrekt iakttagelse. För den här filmen handlar ju om kärlek innan den får kön på sig. Kärlek mellan människor helt enkelt. Och om det kan vara hetero eller homo, det kan vara sticka åt vilket håll som helst. Och jag tror att vi är väldigt styrda av våra kön och av vår sexualitet i hur vi väljer att hantera kärlek. Det tror jag absolut. Jag är i alla fall det.
Ja, men det märks ju väldigt tydligt i den här filmen hur de inte kan handskas med kärleken till varandra och blir elaka. Och...
Ja, verkligen. Alltså, men de perspektiven som finns för dem kan vi berätta? Nu avslöjar vi ju en del vad filmen handlar om. Men det
ja, men det tycker jag att man kan... Alltså ja. Lite vi behöver inte avslöja vad som händer.
Nej, okej. Men om man tänker så här, hypotetiskt att om de här ska bli ihop... genomför då Veronica könsbyteoperationen, då blir tvingas Charlotte ut i att bli lesbisk. Och hon har ju inte något utpräglat lesbiskt beteende, men det kan hon ju få. Hon är väldigt manlig i sin sexualitet. Gör jag inte operationen, då fortsätter Veronica att ha en penis till stort missnöje, va? Eller det går ju inte. Han kan inte leva med det. Han kan inte leva med sin egen kropp som den ser ut. Nej, nu har jag glömt på det frågan.
Nej, men hur könet står i vägen, det var ju det
vi pratade om. Ja, exakt. Så könet står i vägen hela tiden, hur man än vänder på det.
Men hur ser du på relationen mellan, jag kommer säga deras namn på svenska för jag kan inte danska, mellan Veronica och Charlotte?
Hur jag ser på deras relation?
Ja.
Alltså den känns ju som att den har ett djup för de här människorna som de inte har upplevt tidigare. Veronica har en mamma och den relationen bär väl på ett djup, men den är så otroligt komplicerad och hon, ja, jag ska inte säga hur det slutar, men och Charlotte har ju motsvarande en väldigt många ytliga kontakter med olika män och ingen av dem har någonsin varit i kontakt med den starka kärleken som de kommer i kontakt med tack vare mötet med varandra. Så att deras relation är ju helt avgörande för de bägge två. Att de träffas och de får uppleva de här sakerna tillsammans. De lär känna sig själva på ett nytt sätt helt enkelt.
Men de blir så otroligt rädda för det här. Är det för att de inte har varit med om det tidigare, tror du?
Ja, men det är ju rätt skrämmande. Men det kan väl vara att de inte varit med om det tidigare också.
Ja, jo, men det är klart att det är skitläskigt med stora känslor.
Ja, det är skitläskigt att bli kär. Men de blir ju det och... Jag kan känna igen mig lite i att det där kan vara ett svåra känslor att hantera. Alltså man tappar talförmågan i perioder och sådana saker. Det är inte alltid roligt heller.
Men de är så... Ja, jag vet inte. Det är ju ändå draget till sin spets. De blir så arga liksom och sådana saker.
Ja, de blir väldigt arga. Men det kan jag inte lägga mig i. Alltså, det stod i manus.
Ja, men jag förstår. Men jag tycker att det är intressant. Jag tycker inte att det är någonting dåligt. Liksom. Jag tycker att det är, men häftigt. Allting är så skruvat. Men jag tänker på när du liksom gjorde research till Veronica. Du sa att du liksom läste lite och sådär. Men... Valde du också att liksom sätta på dig kvinnokläder och gå ut i verkliga livet så också?
Nej, jag valde aldrig. Jag kanske inte vågade. Jag minns inte att jag tänkte tanken ens. Alltså vi hade ju, när vi shoppade kläder, då knatade jag runt där i damavdelningen. Och det var rätt röst. Folk var väldigt glada och entusiastiska och ville hjälpa mig. Jag fick sådana här tjejer som jobbade i affären till att springa runt och hämta olika grejer. Så att det var väl... Det mesta jag provade min karaktär på riktigt så att säga. Mm. Jag kände aldrig att jag hade det behovet. Vi sminkades och bytte om ungefär 100 meter från inspelningsplatsen i en källare. Så varje dag skulle man gå fram och tillbaka några gånger ute bland folk. Och folk stirrade som vansinniga. Alltså. Till min stora förtret, för jag hade ju hoppats på att ingen skulle se att jag var en man. Det var liksom, det var min målsättning med arbetet och det var, visade sig liksom ruta ett första scen ser alla att jag är en man, så det misslyckades ju fullkomligt. Men jag kände inte att jag hade det behovet i researcharbetet. Det var inte det filmen handlade om heller. Alltså, jag trodde ju faktiskt, men det visade sig gång på gång att man läser manus fel, men jag trodde att det var en film länge som handlade om transsexualism eller transsexualitet. Det gör det inte alls. Det handlar om något helt annat.
Mm. Vad handlar det om då för dig?
Nej, det handlar om det som vi har talat om kärlek, om liksom en sorts försöksvis ren kärlek mellan två människor som hittar trygghet och stöd och kärlek i varandra, men som inte, men där sexualiteten står i vägen för dem. Det är det den handlar om.
Det är ju i mångt och mycket, tror jag, en ganska utmanande film. Du kände aldrig att du liksom var orolig för att ta rollen?
Nej, det känner jag inte. Det känner jag inte så ofta faktiskt. Bara om jag liksom är helt felkastad. Jag kände en viss oro när jag spelade en pjäs i våras som heter Bombad, som gick på Elverket. Den som Stefan Larsson regisserade. Där jag kände att jag var alldeles för ung för rollen. Och det är jag också om man läser manuset. Men jag hade stöd i honom och han tyckte det funkade och sådär. Men där minns jag, där hade jag lite... tveksamheter kring om det verkligen var bra. Det visade sig sen att det var väldigt bra. Jag var väldigt nöjd och glad för det jobbet.
Mm. Ja, det var jättebra. Men har den här gått upp i Danmark till exempel? Alltså en såpa menar du?
En såpa gått upp i Danmark, ja. Mm. Ja,
och hur har reaktionerna varit?
Ja, alltså Många gillar den. Det är väl drygt 30 000 danskar som har sett den. Och den är såld till en väldigt massa länder. Den hade premiär på Berlins filmfestival. Mm. Och den har ju fått massa priser slängt i nacken. Och, nej, men reaktionerna har varit bra, tycker jag. Sen är det de som inte gillar filmen och sådär. Men den, jag tror inte... Det går inte att förneka den. Jag tycker den är väsentlig i sig själv. Det är en väsentlig kärlekshistoria. Det är en väsentlig film. Och sen är de folk som snedtänder på den här såpatekniken. Alltså vissa formmässiga grejer. Jag vet att de har haft visningar för sådana här test-screenings. Alltså, där jag tror att speciellt unga män har känt sig oerhört provocerade. Och män överlag har känt sig lite provocerade. Kvinnor verkar gilla den mycket mer.
Vad är det de blir provocerade av då?
Jag tror att nu vet jag, det här är bara teoretiserar jag, men jag tror att de känner att jag säljer ut deras kön på något sätt. Att jag är en kniv i ryggen på det hela manssamhället på något sätt. Alltså, och det är ju på sätt och vis en desertör jämtemot den manliga gemenskapen. Han vill ju kastreras. Va? Det är ju som att konvertera liksom.
Eller abdikera.
Ja, precis. Abdikera. Ja, så att, det är väl det, kan jag tänka mig, att det är det. Att de tycker att det är något fjantigt och alla möjliga andra saker.
Men den är ju också ganska samhällskritisk mot ett samhälle som är ett patriarkalt och alltså av män definierat samhälle. Det kan kanske vara det också, tänker jag.
Fast jag tycker inte den är samhällskritisk.
Okej, okay. Hur då?
Genom att den inte är samhällskritisk. Jag tycker att... Nej, men för att jag tänkte nog att det måste vara någon som tycker att det... Att jag tror också att det var ett feministiskt manifest på något sätt. Men jag tycker den är större än det. Liksom. Jag tycker den är befriad från moraliseringar av vem som är patriarkalisk och vem som är dominant. Och vem som är... Utan jag tycker det är en lek med könsroller. Där den kvinnan egentligen har en väldigt manlig sexualitet. Beter sig på ett väldigt manligt sätt. Och som av många kvinnor säkert tycker är skithäftigt. Men jag vet inte om det skulle vara idealet liksom, heller. Och jag då som leker med det kvinnliga, jag tycker den har inget budskap så, den liksom sticker inte, jag tycker inte någon, nu sa jag ju alldeles nyss att män kanske känner sig provocerade av den, men det får ju de ju stå för. Jag tycker inte det är en kritik mot dem, den är inte gjord i någon syfte av att det ska vara en kritik mot bönderna i Jylland eller någon sån här, va?
Nej, men jag menar inte. Men jag tänker nog att eller för mig är samhällskritisk liksom någonting mycket, mycket större. Samhällskritisk är ju liksom när man ifrågasätter rådande normer, tänker jag.
Mm. Men tycker du verkligen att den gör det? Jag tycker inte den ifrågasätter särskilt mycket. Jag tycker att det här handlar om två människor som har en trasig relation till kärlek. Som har upplevt riktig kärlek. Och den ifrågasätter inte ens dem. De blir bara liksom välsignade med att få uppleva någonting som de påminner om kärlek.
Men för mig så ifrågasätter den ju verkligen att den ifrågasätter ju vår könsstruktur och att kön definierar oss så tydligt och att kön blir ett hinder.
Ja, men det är ju den mänskliga förutsättningen för reproduktion i så fall den ifrågasätter. Den ifrågasätter i sådana fall liksom människans grundvillkor på jorden.
Nej, jag menar könet som konstruktion.
Men jag kan inte hålla med där. Jag tycker inte att... Jag tror könet till varje tid står i vägen för kärlek i så fall. Men den hjälper också kärlek. Alltså du kan inte liksom ta det ena bort ifrån det andra. Jag tycker de hänger ihop. Och jag tycker inte den pekar fingret till någons fel. Eller att könet som konstruktion... Alltså vem... Jo, men... Könet som konstruktion, vem har skyldig till det? Det är våra mammor i så fall som har fött oss.
No, ja, men jag menar det. Alltså, jag menar inte att samhällskritiskt behöver vara att man hittar en bov, utan att det handlar om att ifrågasätta och uppmärksamma saker som finns i vårt samhälle som man ändå kan tycka.
Jo. Det är kanske, men vi kan inte vara förutan våra kön heller.
Nej, absolut. Nej. Inte. Men vi kan ju förhålla oss till dem på olika sätt.
Jo, absolut. Det kan man göra. Och de här två människorna har ju varsitt lite speciella förhållningssätt. Men jag tycker det är svårt att kritisera. Jag ser det som en mänsklig förutsättning att man föds med ett kön. Gör man inte det, då är man nog olycklig. Och det är som att kritisera att vi har två fötter eller sådär. Det kan man ju heller inte. Det har man ju om man har tur.
Fast Men fattar du ändå inte, nu blir det här ju en skitkonstig intervju, men jag måste bara säga, fattar du ändå inte att man, alltså jag menar att ett kön har man ju, men liksom som det att du är man och jag är kvinna till exempel.
Ja.
Men samtidigt så med, liksom i den manliga rollen så finns ju ganska mycket som är kulturellt betingat och kanske pålagt och likadant i den kvinnliga rollen. Och det måste man ju kunna titta på och tänka så här, okej, men hur mycket av, förutom att jag har en fitta och bröst och ljusare röst liksom, så finns det ju massa andra saker som man naturligtvis kanske tillskriver kvinnan som inte behöver rimligtvis vara där. Liksom. Som bara som att hon, Charlotte, som du säger, är ganska manlig då på något mått.
Mm.
Så är ju det ändå liksom en, någon slags, eller vad jag tycker att filmen gör där är liksom att den vrider på liksom stereotyper kring hur saker och ting måste vara.
Ja, alltså det tycker jag. Men det är inget, det gör den. Den leker och den vrider på stereotyper och den går med och den går emot och sådär. Men den har ingen åsikt i sig.
Nej.
Det kan jag inte påstå. Eller det tycker jag inte den har. Men visst, det är en lek med just... Men de här båda två, Veronica bejakar, hon älskar ju det kvinnliga, va? Hon vill ju sminka sig och hon vill ju vara, och hon vill ju hålla på som en tjej, och hon feminiserar kring sin egen karaktär på ett sätt som jag tycker, som jag försökte spela fram på ett lustfyllt sätt. Hon gillar makeup och hon gillar att hålla på och måla naglarna och sitta och alltså så där tant. Vi tänkte lägenheten hon bor i är oerhört tantig. Det var sån här tantideal, koka te och käka patéer och en massa patéer och ha mysigt och så där och tända stearinljus.
Och hund,
ja. Men hon, det är ju ett ideal hon vill ju vara sån.
Mm.
Och det är inget ont, jag tycker inte det är nödvändigtvis en dålig grej att hon har det. Det kanske var dålig smak, det kan jag tycka, men att man har olika bilder av hur man vill man ska leva sitt liv, det är bara gratis.
Ja, men det blir ju också väldigt häftigt i relation till Charlotte som då kanske har en lägenhet som är extremt avskalad. Hon vill helst att den ska vara vit och svart och grå. Liksom.
Ja, exakt. Hon bor i ett flyttlådor och sådär. Ja. Och käkar mikromat och jag håller på med mina olika kreationer i köket där. Ja, den är väldigt, jag tycker filmen är väldigt bra. Alltså, jag förstår sen först i efterhand vilken noggrannhet som ligger bakom det arbete som Pernille Fischer har gjort filmen. Och manuset också i och för sig. Vi filmade det 19:e draftet på manus. Det är väldigt mycket. Mm. Och vanligtvis är det liksom first draft, first take. Och sen är det premiär. Här var det jättearbete. Och det var varje mer, nu har jag sett den kanske 3 eller 4 gånger. Man får syn på väldigt mycket saker i bilderna. Hur ljuset används. Hur det är oerhört mörkt nere i min lägenhet. Det är väldigt ljust uppe i hennes lägenhet. Att hon bor i de här flyttlådorna, att hon jämt är på väg liksom, och jag har närmast slagit rötter i min lägenhet. Det känns som att jag har bott där innan jag föddes redan. Det finns massa sådana detaljer som bygger på och förstärker den här känslan.
Men det är så fint också att det blir ljust i din lägenhet ungefär samtidigt som hon flyttar in ju.
Ja, det blir ljust och framförallt mot slutet blir det ljust. Jo, men det var också, det tänker jag inte på när jag står där och jobbar, men det har man ju fattat sen att regissören visste mycket mer om filmen än vad jag visste. Tack och lov.
Tur att det inte var tvärtom.
Ja, ibland tror man ju att det är tvärtom i sin enfaldighet, men det var ju inte så.
Men hur känns det att se den, tycker du då?
Man tröttnar efter ett tag. Men nu såg jag den faktiskt igår, för den hade visning på Cinemateket. Och det var första gången, det var fjärde gången jag såg den, tror jag. Men jag är mer upphängd på, jag har sett den en gång i Berlin på världspremiären på festivalen där sitter folk och spänner sig och värderar och tycker och så här. Det känns rätt snålt, va? Men ändå folk är glada. Och sen såg jag på premiären i Danmark, det var ännu värre, för då sitter folk verkligen och bedömer och är kritiska och tänker herregud, och hur kunde hon filma åt det hållet eller något sånt där, va? Så det var rätt låsta publik. Men sen såg jag den i USA i Seattle i Washington. Men vanlig amerikansk publik, och det var ju fenomenalt roligt. För de har ju fattat det där med att delta i... De pratar ju för fan till karaktärerna och ropar och klappar. Finns ett tillfälle i filmen när jag smäller till en kille. Det var ju applåder. Och folk var, woo, yeah, you go girl, och sådär, sådana saker. Det tyckte jag var underbart och frigörande att se. Och de lever med på ett annat sätt, va? Och sen såg jag då här i Sverige igår... De var lite lugna, men det var inte så mycket folk i salongen. Och, men de var med, de skrattade sådär. Mm. Det tycker jag är roligare nästan, att titta på dem än att titta på filmen.
Men är du en sån som känner sig när du har gjort någonting, du bara, ah, men nu går jag vidare liksom, när jag är klar med det här?
Ja, jag är kanske en sån, men jag tror alla är sån. Jag tror inte... ja, alltså... Det är också det, det ligger så oerhört långt tillbaka i tiden. När man väl ser en film, då har man gjort den ett år innan. Och... jag är alltid lite främmande inför materialet. Men jo, jag har sett... Ja, Lasermannen har jag kanske sett 2 eller 3 gånger. Mm. Det räcker. Ja.
Men hur är det att prata om? För nu sitter vi här och pratar. Hur är det att prata om den då så långt efteråt?
Ja, det är helt okej. Okay, men det krävde... Jag var tvungen att liksom gå igenom lite grejer innan jag kom upp till Sverige. Mm. I Danmark. Titta på lite material jag hade... på en DVD och sådana saker. Och bara komma ihåg lite så jag hade något att prata om. Nice. Men det kom rätt naturligt. Vi hade ju, när vi var i Berlin hade vi också oerhört mycket massmedia så att vi pratade. De, alltså, vissa formuleringar som jag också har sagt har jag använt för helt enkelt.
Nej, jag trodde allt var unikt. Jag tänkte fråga, jag tror vi måste sluta, om det är en helt annan grej, för det är till en så här punkt som vi har i vårt program som heter Min bästa bortglömda låt. Då vi frågar olika så här kändisar. Mm. Om att de, då får de välja en låt som är, som man gillar skitmycket och som man liksom tycker kanske har så här glömts bort helt okay. Ja, men orättvist bortglömd liksom. Man bara så, okej, men den här låten är skitbra.
Ja.
Men folk har valt så här saker, någon valde någon så här som låg på någon B-sida på någon Whitney Houston-skiva. Liksom. Ja. Alltså att man kan välja sådana där saker.
Mm.
Tror du att du...
Men det kräver ju att det är en lite känd låt i alla fall. Jag kan inte komma dragande. Med...
Nej, men
det finns en låt jag gillar väldigt mycket som ingen känner till. Men det är för att ingen känner till den. Ju. Det är inte bortglömd. Den har aldrig varit ihågkommen. Men det är en dam som heter Gabriella Ferri som är en italiensk sångerska. Som gjort en... version av en spansk låt som heter Remedios, som är skitcool låt.
Vad är det du gillar med den låten då?
Den har en snygg dramaturgi, den växer, den är sjukt sexy låt. Hur hon sjunger och hur musiken spelas. Och efter varje vers introduceras en liten tamburin eller en liten, någon koklocka eller någon gitarr. Och så där. Den bara växer och den är svängig. Jag bara gillar... känslan i låten.
Hur fick du nys om den då? Om den är så här, ingen vet om den.
Det var en skiva som både min mamma och min mammas syster hade köpt någon gång på 70-talet. Hon sjunger väl också lite olika sådär, lite sådär, vänsterpartis, vänsterslagdängor och sådana saker. Men det här, jag tror inte den är politisk, eller den är inte politisk så. Och den hittade vi, och min kusin har den också. Och så körde vi den ibland och så kom vi på, fan vilken fin låt. Och sen var jag i Italien och så tänkte jag, vi måste hitta den. Och den fanns att köpa, hennes Il Grandi Successi di Gabriella Ferri. Så köpte jag den, man får så 80 låtar av henne, de låter rätt likadant många av dem. Och italienska, och så är det då, den här är med också, jättefin.
Men om du tycker att den är så himla bra och allting sånt där, varför tror du att den inte har så här hit high?
Men den kanske hade, jag vet inte, jag levde, jag tror jag från, jag vet inte, 70-talet, 60-70-talet. Hon sjöng Jag vill tacka livet och såna här låtar. Och hon hade, eftersom både min mamma och min mammas syster hade köpt skivan, någon hit high gjorde hon, hade hon, hon var väl ett hit någon gång.
Ja.
Jag tror faktiskt hon dog för inte så länge, för några år sedan.
Men hon försvann ändå liksom, så att det är inget så stort namn idag. Hon är ju lite bortglömd då idag liksom.
Ja, bortglömd i Italien. Ja, Italien. Nej, men vissa känner till henne i Italien. Hon är väl kanske, ja, vad fan vet jag. Ja, jag har ingen aning. Vi får fråga någon som kommer från Italien om de känner till henne.
Jag ska göra det. Ja, men det är en jättebra rolig låt. Vad heter den då, sa du?
Den heter Remedios. Och den, jag har den om du vill. Ja. Jag kan ha den på min iPod här, ska inte vi höra lite?
Ja, men kan du inte spela den då? Eller?
Ja, jo. Kan man ta in den rakt in i radion?
Ja, det vet du fan alltså. Hur, vi har ingen, eller jag har ingen sån sladd med mig.
Musik, konstnär.
Italiensk musik kommer inte. Jag bodde i Italien och jag hittade så mycket låtar där som jag tyckte var helt fantastiska. Men som bara...
Här är det. Gabriella Ferri. Där. Il grande successi.
Ja, just det.
Remedios.
Remedios. Ja, ah, vad fint.
Nej, vänta. Det är fel låt.
Nej, ja, men det här är ju jättebra. Ja, det är jättefin. Men det här är på spanska, eller?
Ja, hon kommer på spanska.
Ja, fast med någon slags italiensk brytning då. Det här är skitfint.
Hör du? Det är helt sömnigt.
Mm, mm.
Lite en dry martini. Och nu.
Ah.
Och hela tiden kommer det på en hel. Sån gitarr.
Ja, men den är skitfin.
Eller hur?
Fan, vad roligt. Vad är det mer? Får jag se, vad är det mer på den här...
Nej, det är så här chitarra romana. Alltså, det är så här som Lillinfors, Stockholm. Så, bara med italiensk, va? Och sjunger om någon morsas kaffe som är skitgott. Eller någon bagare som var snygg.
Gud, vad fin. Men nämligen för att när jag var där så... Jag stänger av.
Men tror du hittar den här?